Tack. Jaha, då är det dags för nästa punkt i det här rasande snabba programmet just nu. Ni ska få träffa Mats Wahl som är författare och initiativtagare till den mångåriga högläsningstävlingen för skolor 8 i Uppsala. Och initiativtagare är han tillsammans med Lars Burstedt som står här. Och ni kommer också få träffa tre eminenta högläsare här. Molly Blom, Ida Hammarling och Axel Almlöv. Välkomna. Vi har lite mikrofonproblem för batterierna har en tendens att rinna ut. Men ni klarar er med en handmick från början, va? Så mickar vi på er sen. Varsågoda.
Ja. 1998 var jag bjuden till en Astrid Lindgren-woche i den nordtyska staden Osnabrück. Det var stort pådrag. Sveriges ambassadör var där. 200 människor satt i stadshuset vid invigningen. Och in under den här ceremonin kommer en 11-årig flicka. Tittar ut över publiken. Ler och börjar läsa ur Bröderna Lejonhjärta. Hon pauserar. Hon tittar på publiken. Hon bär sig åt på det hela taget som en fullfjädrad skådespelare. Efter henne kommer en 2 år äldre pojke och läser någonting ur Mio min Mio. Om möjligt, med ännu större bravur. När det hela är färdigt så vänder jag mig till min värld och frågar vad kommer det sig att de här barnen läser så oerhört bra? Om jag letade i veckor så skulle jag inte hitta några i Sverige som läser på det här viset. Ja, men det är inte konstigt, sa min värld. Flickan är skolmästarinna i högläsning i sin årsklass och pojken är distriktsmästare. Och jag fick veta att man kan faktiskt bli, eller kunde i alla fall för 22 år sedan, bli tysk mästare i högläsning. I den här tiden så samarbetade jag rätt regelbundet med Lars Burstedt som då var svensklärare i Tunabergsskolan i Uppsala. Och jag vände mig till Lars och sa, hörru Lars, det här som jag har varit med om i Tyskland, ska vi inte göra en kulturimport och se hur det faller ut i Sverige? Vi gör ett litet regelverk, vi gör en lagtävling istället för en individuell tävling. Och vi har kanske några andra regler av typen varje lagdeltagare får 3 minuter på sig för att göra sitt för laget. Och man ska se till att man representerar båda könen. Ja, några andra sådana där enkla regler. Och så provade vi det här. Det vill säga Lars som då hörde hemma i Uppsala arrangerade alltihop och skötte allt fotarbetet kring det här och fick flera skolor att skicka lag. Och när vi hade sett resultatet så tittade vi på varandra och garvade och sa, fan, vad bra det här blir, det måste vi göra nästa år. Nu gör vi det om några veckor igen och då är det för 19:e året i rad. Och jag kan tala om för er att det är en väldigt fin sak. Jag är varje år oerhört glad när jag får resa till Uppsala och hålla ett litet tal till de närvarande som då, alltså 14-åringarna, har då stått framför en församling på 150 andra 14-åringar. Och jag kan tala om för er att det vet ni säkert att det är inte alla 14-åringar som skulle ställa sig inför 150 kamrater och läsa högt ur en bok. Så det här handlar väldigt mycket om mod. Och det är vad jag brukar prata om när jag håller mitt tal. För det här är en viktig sak. Mod. Här har vi 3 modiga kamrater. Förra årets vinnare. Jag tror inte jag ska säga mer. Nu lämnar jag mikrofonen till dig, Lars.
Tack Mats. Lars Burstedt heter jag alltså. Ja, det här har fungerat, tro det eller ej, alltså i 19 år. Och det är egentligen en alldeles för bra sak för att bara stanna inom Uppsala. Så jag inte glömmer det vill jag tala om att Uppsala blev utmanad av några skolor under årens lopp. Bland annat en skola från Stockholm. Men också, håll er nu, Möllevångsskolan i Malmö kom ett år och utmanade Uppsala åttornas högläsningstävling. Ja, men ni fick som alla får ett deltagarpris i alla fall. Det är väldigt roligt och det känns väldigt viktigt det här. Jag kallar det, eller vi kallar det Our Mission Possible. Vi fick höra så bra vad som man ska tänka på, vad högläsning är bra för, av Elisabeth alldeles nyss. Vad jag ska säga några ord om är lite hur man organiserar det här. Vi skickar ut till varje skola och några handplockade, varje skolledare på de olika skolorna, både fria och kommunala, vid höstterminens början. Och några handplockade lärare också som får ett meddelande. Och önskan är alltså att skolorna ska komma igång så snabbt som möjligt med det här. Och hur man kan öva det här finns beskrivet bland annat i en bok som heter Läslust och läslist, utgiven av biblioteksförlaget. Där finns tips om hur man kan arbeta i det längre perspektivet med högläsning. Sen väntar man in svar. En del skolor vill ha mig ute och hålla en inspirationslektion, vilket jag brukar göra. Men annars väntar man in och sen när det drar ihop sig. Det är väldigt viktigt att finalen går alltid av stapeln på världsbokdagen den 23 april. Det är som en apoteos till boken det här. Eleverna uppmanas att hålla upp boken också så här när de presenterar den. Vi samarbetar med en bokhandel som skänker ett deltagarpris. Inga individuella priser, däremot ett vandringspris. Instiftat av Mats och jag själv. Där man kan få sin plakett på. Det befinner sig just nu på Tunabergsskolan. Och vi ska strax höra några som läser högt från Tunabergsskolan. Men det priset är alltså redo att hamna antingen igen på Tunabergsskolan eller på någon annan skola. Må hända är min tid ute nu. Ja, det är den. Ja, det. Tack för att ni lyssnar. Och som sagt, det här är en bra sak faktiskt. Stort tack. Då lyssnar vi till i vilken ordning. Molly och sedan Axel och då avslutar Ida. Varsågoda.
Ja, men nu är jag okej. Ja, jag heter Molly då och kommer från Tunabergsskolan som sagt. Och jag ska läsa Eldvittnet av Lars Kepler. Nu är det lunchtid. Och Flora kommer hem från ICA med matkassar och cigaretter till Hans Gunnar. Lämnar tillbaka växeln. Och står sig som vanligt och väntar medan han granskar kvittot. Fan vad dyr osten är, säger han missnöjd. Du sa att jag skulle köpa cheddar, påpekar Flora. Men inte om den är så här jävla dyr, fattar du väl? Då köper man väl en annan ost. Förlåt, jag trodde. Hon hinner inte avsluta meningen. Hans Gunnars klackring blänker plötsligt framför hennes ansikte när han ger henne en kraftig örfil. Det går väldigt fort. Örat börjar ringa och det spänner energin. Du skulle ju ha cheddar, påpekar Eva från soffan. Det är väl inte hennes fel? Hans Gunnar muttrar något om idioter och går sedan ut på balkongen för att röka. Flora ställer in maten och går tillbaka till jungfrukammaren och sätter sig på sängen. Hon rör försiktigt vid kinden och tänker att hon är trött på Hans Gunnars örfilar. Ibland slår hon henne flera gånger om dagen. Hon märker alltid när det börjar bli dags för han tittar aldrig på henne annars. Det värsta är inte smärtan, utan hans andfåddhet och blicken som dröjde på henne efteråt. Hon kan inte minnas att han slog henne när hon var liten. Han jobbade och var sällan hemma. Eva och Gunnar går ut för att spela boll med sina vänner. Flora sitter på sin kammare. Så fort hon har ytterdörren slå igen vänder hon blicken mot hörnet. På den gamla byrån står en prydnad sak hon fick av sin fröken i högstadiet. En kärra av glas, dragen av en glashäst. I översta lådan har hon kvar gosedjur från barndomen. En smurfdocka med blont hår och högklackade skor. I mellersta lådan ligger en trave prydligt vikta handdukar. Flora lyfter bort handdukarna och tar fram den gröna finklänningen. Hon köpte den i början av sommaren på Myrorna. Har aldrig haft på sig den utanför sitt rum, men här inne provar hon ofta när Hans Gunnar och Eva inte hemma. Hon börjar knäppa upp koftan när hon röster från köket. Det är radion som står på. Hon går ut för att stänga av den och upptäcker att Eva och Hans Gunnar äter sockerkaka. Det är fullt med smulor på golvet utanför skafferiet. Det har lämnat halvfullt glas yoghurtsaft på diskbänken och flaskan står fortfarande framme. Flora hämtar en vettig stuk och tar upp smulorna från golvet, sköljer trasan och diskar glaset. På radio rapporterar om mord i norra Sverige. En flicka är mördad på ett behandlingshem för ungdomar med självskadebeteende. Tack! Ja.
Jag heter Axel och jag ska läsa ett utdrag ur Det stora tågöverfallet av Hans-Erik Engqvist. Oväntat, som en blixt från klar himmel, kom ett rop från tysktåget. En av soldaterna hade hävt sig halvvägs ut genom fönstret. Han viftade med armarna och skrek så att han överröstade allt annat. Sa, 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 bra, 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 Sverige, Sverige, Sverige. Han var förmodligen en tysk idrottsman som vid något tillfälle hört den där svenska hejaramsan och lagt den på minnet. Han tog med sig sina kamrater och snart ekade ramsan från alla vagnarna. Reaktionen uteblev inte. Hemvärnsgubbarna som hela tiden stått i vakt med stela ansikten bytte fot och lyste upp lite. Lottornas nervositet släppte. Även Bosse, Rembrandt och jag andades ut. De är nog inte så farliga, viskade Bosse. Egentligen ser de ut som vi, som vem som helst. Jag menar, om de inte hade de där uniformerna. Om de hade våra uniformer skulle man ju kunna tro att de var svenskar. Om vi skulle ta och svara dem, viskade Rembrandt. På tyska? Kan vi några tyska ord? Jag kan inga i alla fall. Inte jag heller, sa Bosse. Jag kan några, sa jag. Ein, zwei, drei. Och gästringen, sa Bosse. Då tar vi dem. Men vad betyder det? Brorsan har lärt mig, sa jag lite stolt. Ein, zwei, drei betyder 1, 2, 3. Och gästringen, sa Bosse igen. Men låter inte dumt. Jag menar att ligga där och skrika 1, 2, 3 och tyskarna. Jag tänkte på samma sak. Då skulle det låta dumt. Tyskarna skulle väl undra vad det var för idioter som låg i buskarna och skrek ein, zwei, drei. Jo, sa jag, det låter dumt. Vi måste hitta på någonting mer. Ibland viskade vi. Ibland talade vi högt. Efter tyskarnas svenska hejaramsa hade stämningen lättats. Men vi kan ju inga fler tyska ord, sa Bosse. Men jag hade fått en idé. Vänta ett slag, viskade jag och plockade fram ett anteckningsblock och min penna. Ni kan träna lite på att säga ein, zwei, drei, så ska jag hitta på en ramsa. Och medan Bosse och Rembrandt halvhögt tränade skrev jag. Nästan på nolltid hade jag min ramsa färdig. Hör här, viskade jag. Vi skriker så här. Ein, zwei, drei. Hitler är en baj. 2 gånger skriker vi det. Så blir det lite längre. Men du är ju inte klok alltså, väste Bosse. Inte vågar vi skrika att Hitler är en baj. Nej för fan alltså, sa Rembrandt. Du är ju inte klok. Det är ju ni som inte är kloka, envisades jag. Ni fattar ju ingenting. Första raden begriper tyskarna. Men den andra raden skriker vi på svenska. De fattar ju inte någonting. De hör bara ein, zwei, drei och så Hitler. Och då tror de att vi skriker någonting bra om Hitler. Tyskarna, sa Bosse. Men det finns ju svenskar där också. De hör ju och förstår. Svenskarna, väste jag. Svenskarna. De tycker som vi, fattar väl. De tycker också att Hitler är skit och att det är bra att vi skriker det. De skulle säkert vilja skrika det själva. Men de kan ju inte, för då blir de bestraffade. Bosse och Rembrandt såg inte alls övertygade ut, men de protesterade inte mer. Okej då, sa jag och höjde armen lite. Jag räknar till 3 och sen skriker vi. Och när vi gjort det sticker vi. Är ni med?
Ett, två, tre. Är ni med nu? Nej. Hör ni mig nu? Är jag på nu? Nej, nu. Nu hörde jag också. Så sätter vi fast. Så, det är jag som är Ida och jag ska läsa 3096 dagar av Natasha Kampusch. Sent på förmiddagen. Den 23 augusti 2006 gick vi ut i trädgården. Grannarna var inte hemma. Jag plockade de sista julgubbarna från landet vid ligusterhäcken och samlade upp de sista aprikoserna runt trädet. Sen sköljde jag av frukterna i köket och la dem i kylskåpet. Gärningsmannen följde med hack i häl. Inte för ett ögonblick lämnade han mig ur sikte. Framåt middagstid dog han mig till uthuset. Längst bort till vänster på tomten, där det fanns en stig bakom staketet. Pricklobil brukade alltid kontrollera att grinden var låst. Till och med när han bara för ett kort ögonblick lämnade tomten för att till exempel skaka av golvmattorna till sin röda BMW, då låste han efter sig. Nu parkerade han den vita minibussen mellan uthuset och staketet i väntan på att den skulle avhämtas någon av de närmsta dagarna. Han gick efter dammsugaren, stack kontakten i väggen och befallde mig att omsorgsfullt suga rent innan mätet sätena och golvmattorna. Jag var mitt uppe i mitt arbete när hans mobil plötsligt ringde. Han gick några steg bort från bilen, höll för ena örat med handen och frågade 2 gånger. Hur var namnet? I dammsugarlarmet lyckades jag bara uppfatta några spridda ord. Men jag drog slutsatsen att han måste ha fått en lägenhetsspekulant på tråden. Han gick djupare in i samtalet. Vände sig om och klev några meter bort mot swimmingpoolen. Jag var ensam. För första gången under hela fångenskapen hade gärningsmannen släppt mig utom synhåll. För ett kort ögonblick stod jag som förstenad framför bilen med dammsugaren i handen. Jag kände hur både ben och armar förlamades. Bröstkorgen var omsluten av järnkorsett. Jag kunde knappt andas. Handen med dammsugaren sänkte sig långsamt. Osorterade suddiga bilder for genom hjärnan. Pricklobil som kom tillbaka och inte hittade mig började leta och löpte amok. Ett tåg kom rusande. Min livlösa kropp. Hans livlösa kropp. Polisbilar och mammas leende. Sen gick allt i rasande fart. Med övermanslig kraft slet jag mig loss ur den förlamade kvicksand som slutade sig om benen. Rösten från mitt andra jag hamrade i skallen. Hade du blivit kidnappad igår skulle du rusa iväg. Låtsas inte att du känner gärningsmannen. Han är en främling. Spring. Spring. Men spring då för helvete! Jag släppte dammsugaren och störtade mot grinden. Den var inte låst. Tack.
Ska vi dra? Oj, oj, oj. Vad bra läst. Tack snälla. Tack så jättemycket Molly Blom, Axel Almlöv och Ida Hammerling. Fantastiskt. Och tack så mycket Mats Wahl och Lars Burstedt. Det var ju egentligen ett förslag som Lars Burstedt gav här, eller hur Elisabeth?
Ja, och det här måste vi i läsrörelsen nappa på. Och jag var ju med och hörde er på Världsbokdagen förra året när ni vann, och de andra skolorna som också läste så fantastiskt, de eleverna. Och kommer ni ihåg då att jag sa att ni skulle vara med på den här konferensen? Och så blev det. Man ska hålla det man lovar, brukar man säga. Och jag tycker ju att vi ska göra allt vad vi kan för att nu sprida det här tillsammans med Uppsala och jobba ihop självklart med Mats och med Lars. Och siktet borde väl vara att titta på några som sitter i styrelsen. Det tar ju tid att förbereda sig och bli bra. Siktet borde vara världsbokdagen 2020. Är inte det lämpligt, Mats? Att sprida detta runt om. Det är alltid lämpligt. Men det tycker jag. Och det ska vi jobba för. Och jag försöker hålla det jag lovar. Och det vi lovar. Så det ska vi jobba för.
Tack så mycket, Elisabeth. Tack.